en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, en podd av Aftonbladet Ledare. Idag har vi skickat vår praktikant Shadi för att följa Jan Emanuel som sprang runt med falukorvar i Täby. Och så pratar vi lite om könslagen som håller på att splittra Moderaterna i 1000 bitar. Välkommen!
En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridoren.
Hallå, välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledares podcast om politik. Idag så har vi Ulrika Schenström här som vanligt, oberoende moderat. Hallå.
Hallå, hallå.
Vi har Anders Lindberg från Aftonbladet. Hallå.
Hallå.
Och vi har vår nya praktikant på ledarsidan, Shadi Toprak.
Tjo.
Tjo, tjo. Vill du säga ett ord om dig själv för att presentera dig för lyssnarna?
Ja, Shadi heter jag som sagt och jag är från Värmlands skogar och är 23 år gammal, studerar nu i Stockholm och hamnar här på ett vänster.
Välkommen, det är kul att ha dig här och kul att ha dig med i podden. Och jag heter Susanna Kirkegård och jobbar också på Aftonbladets ledarsida. Idag ska vi prata om lite av varje, men jag tänkte att vi ska börja med att Shadi får berätta vad han har gjort den här förmiddagen. Igår fick vi på Aftonbladets ledarsida ett väldigt hotfullt mejl från Folklistans pressutskick där det stod: välkomna att möta oss utanför det här hotellet. Kliva på en buss till okänd destination tillsammans med Sara Skyttedal och Jan Emanuel. Och i min värld så är det är kanske min största mardröm. Det kändes liksom som ingår ögonbindel och munkavle på det. Och sen skulle man vara borta i 2,5 timmar och då löste vi det genom att skicka vår praktikant.
Fick du åka? Men det här måste jag få höra allt om. Berätta om detta. Det här är ju jättespännande.
Ja, det var faktiskt väldigt spännande. Så vi skulle mötas utanför Scandic Anglin.
Får jag bara fråga, är det många fler som blev inbjudna eller var det bara?
Det var inte bara. Det var fler.
Nej, men man vet inte, jag vill bara kolla.
Ja, så jag skulle då gå till Scandic Anglin och bli upphämtad av någon väldigt fin buss där någon väldigt stilig man med väldigt långt hår, finklädd, mötte upp oss. Och han, ja, vem är du? Och jag sa, ja, det är jag som är kär. Han bara, ja, okej, du kan gå in och sätta dig. Sen om han visste att, och sen om han liksom kunde legitimera att jag var kär, det vet jag inte, men så då åkte vi och på bussen så var det ju jättemånga olika människor där, någon från TV4, någon från Expressen, massa alternativmedier, och det var någon som frågade, är det här ens värt det? Och det vet jag inte om den personen tycker.
Var det värt?
På ett sätt var det väl värt det. Så till slut hamnade vi utanför Täby anstalt. Så där vi fick stå, alltså inte riktigt vid anstalten, utan vi liksom någon stig bredvid anstalten. Mm. Där så lastbilar brukar åka ner och lasta av grejer och någon går med sin hund. Så då stod vi där sidan av. Och det första man ser är två flaggor, Jan Emanuel, Sara Skyttedal och två skottar,
skottkärror,
en med två falukorvar och en med 300 falukorvar.
Vad är detta med falukorvarna?
Ja. Så då fick vi, då sa de helt enkelt, ja, ni kan stå där vid sidan, så gjorde vi det och tittade på de två och pratade om om att de ska skicka kriminella till utländska fängelser. Och däremellan var det väldigt mycket folk som gick emellan, någon lastbil som ville åka ner. Och där fick väl då Jan Emanuels pressis, antar jag då, springa runt och säga, nej, ni kan inte gå här, du kan inte köra din lastbil här. Och så var det någon som gick förbi och sa, vad är det för någon jävla idioti?
Men vad för kopplingen mellan, man ska slänga ut utlänningar och falukorv, vad är det?
Ja,
just det. Vad var grejen?
Ja, så det de ville illustrera vad en fånge kostar för oss här i Sverige. Så den med två falukorvar visar vad det hade kostat att skicka dem till Bulgarien. Det kostar bara två falukorvar, med andra ord 66 kronor. Men att ha dem här kostar ju flera, jättemånga falukorvar, och de ska rehabiliteras, de ska ditt och dattan, och det kan vi inte betala för, så då skickar de till Bulgarien.
Det måste vara samma konsult som hjälpte liksom KD i valrörelsen 22.
De har ju Tommy Weidelich som konsult.
Jag inte riktigt här. Alltså, vad ska Bulgarien med våra kriminella att göra?
Det var väl mer egentligen ett exempel. Och sen jag ställer väl frågan om Bulgarien inte vill ha dem då. Och då sa Sara Skyttedal, ja, men nu finns det exempelvis länder som Nederländerna som hyr ut platser på sina fängelser. Men det var ju Nederländerna, det var ju inte Bulgarien.
Men de ska skicka fångar till Bulgarien.
Ja, det är väl, vare sig det är väl, Bulgarien vill eller inte.
Ja, det är lite så.
Men hörni, det här med att hela tiden illustrera allting i falukorvar. Håll med om att det är någon som är besatt av falukorv som ger gammalt. Dem råd. Mm. Det måste finnas någon i bakgrunden som är falukorvs entusiast.
Ja, en stor konspiration.
Sponsored by Scan.
Ja, det kanske är en stor sponsor.
Ja. Ja, men tack för den här starka historien, Shadi.
Ja,
vi hade tänkt
förlåt att du skickade iväg.
Ja, verkligen.
Nej, det var en bra praktik.
Ja, glad att du kom tillbaka.
Shadi kommer också skriva om detta, så ni kan läsa om det här senare idag någon gång.
Ja. Spännande. Vi tänkte så här, vi ska inte prata om folklistan idag, vi ska inte prata om folklistan idag, men det
nej,
är svårt
det sket
att undvika.
Men det roligaste med alltihopa är att samtidigt som de springer runt med falukorvar i någon anstalt, så har ju alltså KD sitt utspel idag, som jag inte vet vad det handlar om, för jag missade det. Och som ni noterade så skickade vi inte Shadi till KDs utspel.
Nej, ni ser! Det är så lätt.
Det fungerar ju. Det funkar ju i alla fall.
Ja, det är ju kul.
Vad hade KD? Vet
det vet
det?
Vi inte. Det är ingen som kom på det. Nej. Jag skulle kolla till innan studion, men jag glömde det faktiskt.
Ja, av en anledning.
Du tappade alla koncept.
Är vi redo att lämna Jan Emanuel för idag?
Jag är inte säker faktiskt. Ja, okay. Jag är inte säker att jag kan trilla dit
vi
igen.
Vi gör ett försök. Mm. Vi ska prata om en annan spännande karaktär, nämligen Anna Kinberg Batra, tänkte jag. Det har ju varit lite skandaler på sistone om henne. Ulrika, vår moderat. Vill du recappa det senaste?
Jag också anklagad.
Ja, precis. Du står näst på tur och så...
så här, check berätta. På den. Ja. Okej. Okay. Mm. Tydligen har hon anställt folk och inte gjort det helt korrekt förvaltningsmässigt. Och det får man väl ändå säga att god förvaltningskultur är väl ändå... så att säga, sunt förnuft kanske.
Vad jobbar hon med, ska vi säga?
Men det är väl att hon är länsstyrelsens ordförande och landshövding i Stockholms län.
Bra, Anders.
Och traditionen i Stockholm är ju att det alltid är regeringspartiet som har landshövding i posten. Så det är en viktig post för regeringen för att genomföra sin politik, eftersom det ju bor 2 miljoner människor här. Och hon har då utlyst tjänsterna genom att sätta upp en lapp på anslagstavlan istället för att utlysa dem.
Ja,
och en sökande, och det råkar vara hennes kompis.
Och sen har det tydligen inte gjorts på någon som hon har anställt som inte har genomgått några tester och sådär.
Det senaste
och sen
ändå, är lite intressant där. Alltså, det verkar,
det var 80 pers typ som hade,
ja, de hade
sökt tjänsten och fick gå igenom tester, medan den här som anställs inte gjorde det. Det här är mediauppgifter, vill jag nu bara påpeka, så att det inte någon blir galen. Ja, det måste det vara. Ja.
Nej, men så det är 3 personer nu som hon har anställt på ganska udda former. Kreativa former kan man säga.
Mm. Kommer hon behöva avgå?
Jag tror ju att alltså, man ska aldrig säga aldrig, men alltså, en gång, ingen gång, 2 gånger en vana, 3 gånger ohanterligt, brukar ju vara en princip när det gäller all krishantering. Och nu är vi alltså på 3:e gången. Hon har också dessemellan sparkat sin chef, eller köpt ut sin chef för verksamheten. Så att jag skulle säga att det är ganska många saker just nu. Och just den här principen, när man tittar på krishantering, när faller det? Då är det nästan alltid så. En gång, då kommer man undan med det. 2 gånger, då hänger det. 3 gånger är det kört. Så brukar det vara. Så att
och om vi nu tar det som det brukar vara... Jag vet inte, jag kan inte riktigt svara på den frågan, för det är inte riktigt vanligt medielandskap som det var förut. Men om man lyssnar på hur Slottner lät när han fick
minister
frågan,
Slottner.
Då statsrådet, ja. Då säger han att han har förtroende tills det sägs någonting annat. Och i den vanliga medievärlden så var det där oftast en liten indikation på att det var lite problematiskt. Och så säger han att hon måste se till att ordna upp situationen så att hon återtar förtroendet, för det är det han säger.
Det är ju också fackliga organisationerna har ju också framfört här att de har starka invändningar, och det har ju tydligen varit en ganska många turer kring den här historien. Och jag tycker erfarenheten är att när det börjar vara turer kring en sån här historia, då är det nästan alltid toppen av ett isberg. Så att ju mer journalister och andra nu granskar detta, ju mer kommer det här isberget liksom dyka upp över ytan. Så jag skulle tro, om jag får gissa, givet hur det brukar vara, utan att kunna förutse framtiden, att det är väldigt svårt att ha kvar ett förtroende när man har trasslat in sig så här mycket. Det ska mycket till för att de ska trassla ur sig. Liksom.
Alltså, jag kan ju på något sätt känna att det anmärkningsvärda är väl att man inte känner sig så jätteförvånad. Att på något sätt i Sverige är det här en ganska typisk historia. Och det råkar vara lite roligare just för att det är då Anna. Men annars känns det ju väldigt typiskt att man hör det här på många andra håll. Till exempel någon kommundirektör som får lite för mycket i lön från ingenstans. Eller att det är någon vänskapskorruption när det kommer till att man säljer ut stadshus, som det exempelvis var i Karlstad, sina vänner. Och det här, de här storyna kommer ju liksom gång på gång. Och så det här är ju liksom egentligen ett case i ett sjö, liksom ett helt hav och massa sådana här grejer, kan jag tycka. Vad känner ni?
Men sen är hon ju också granskad nu. Det sista jag såg nu när vi gick in här var att JO också granskar henne nu, justitieombudsmannen. Sen var det väl några till instanser som håller på.
Men det finns ju också en sån här effekt, ni vet, som hajar, när det kommer liksom blod i vattnet och alla hajar blir galna och börjar liksom jaga efter varandra.
Är det vi som är hajarna?
Det är vi som är hajarna, ja. Exakt. Det är okay, vi som är hajarna och blodet är liksom lappar på anslagstavlan. Ja. När det blir för mycket blod i vattnet, då går det inte att stoppa heller. Alltså därför att alla människor har ju någonting att dölja, och alla människor har ofta ganska mycket att dölja när de är på den typen av maktposition, så att man har varit före detta partiordförande och alla möjliga saker som hon har varit. Och då finns det också ganska mycket människor som är sura på en genom historien. Alltså man har ganska mycket fiender som dräller runt längs vägen.
Det är uppenbart att folk ringer in, alltså det är klart.
Ja, och när det här liksom kommer till den här punkten, då drar ju en sån process, liksom, den får ju sitt eget liv när folk ringer in till redaktioner, folk skriver på sociala medier, alltså... Så jag tror att det har liksom, som det ser ut som, så har det passerat den tipping pointen liksom. Det har det gjort.
Är det bara en förtroendekris eller kan det vara olagligt också? Anders?
Kan inte detaljerna, men det jag såg är ju i så fall inte olagligt i meningen att det är något brott. Nej, det är det inte. Däremot så strider det, för det är det du menar, om det är brottsligt. Nej, det är det inte. Det är otroligt svårt att se av det som har framkommit. Utan det skulle vara någon form av liksom att det skulle vara korruption på en annan nivå i så fall. Så det är det inte, vad jag har sett. Men däremot så är ju frågan snarare om man följer god förvaltningssed, som Ulrika sa, eller följer liksom de regler myndigheten har för hur man ska göra. Och där skulle jag väl säga att det är fullständigt solklart att sätta upp en inbjudan på en tjänst på en anslagstavla och bara ens kompis söker. Det är inte enlighet med god förvaltningssed. Det är inte en gränspuck, så att säga. Det här sista fallet nu med den här personen som har fått en tjänst som uppenbarligen är väldigt avancerad, som ju då enligt uppgifterna han har fått utan att genomföra tester och så. Det kan ju sluta hur som helst. Liksom. Så att, ja, jag vet inte. Men det är ju inte följt som man ska göra.
Jag hörde ingenting av vad du sa efter att du sa gränspuck. Det är första gången jag har hört dig använda en sportreferens.
Vad är det som händer? Vad är det som händer?
Sen stängde min hjärna av i chock. Men du sa säkert något jätteintressant.
Gränspuck?
Ja, vad är ens en gränspuck? Att det liksom stolpe ut?
Hockeyspråk måste det vara.
Ja. Vi får kolla med någon på Sportbladet efteråt och eventuellt en terapeut.
Exakt! Först terapeut, sen Sportbladet.
Ska vi prata lite om vårbudgeten också, vårändringsbudgeten som kom igår. Vad tänker vi om den, Ulrika? Berätta.
Ja, vad tänker vi om den?
Är du nöjd?
De flesta regionpolitiker som jag känner runt om i landet är väldigt bekymrad över sjukvården oavsett färg.
Mm.
Så jag tror att det är nog det jag tänker mest på.
Mm.
Att folk kan råka illa ut här nu och inte operationer görs och ställs in.
Räcker där 6 är jag miljarder?
Lite, jag tror det är för lite.
Mm. Vad tror du, Shadi?
Alltså, det jag kan tycka är att hela den här grejen kändes nästan onödig. För det är väldigt mycket så att man flyttar runt miljoner. Och de här miljonerna kommer ju inte göra så där jättemycket skillnad egentligen. Det är ju bara... Det är ju små pengar i en stat.
Fast nu ska vi komma ihåg att det är en VÅP och inte en BP.
Ja, men även så, det är ändå liksom små pengar som kommer inte göra livet bättre.
Jag var inte emot
bättre.
Dig, Shadi, ja. Det är bara...
Absolut, och när det kommer liksom till vården, alltså det kommer ju inte rädda de här regionerna som har varit tvungna att bli av med över 100, liksom hundratals vårdanställda. Så de här 6 miljarderna som alla regioner ska dela på är ju helt värdelöst nästan.
Mm. Anders, vi passar över pucken till det.
Ja, nej, men det här är inte heller en gränspuck. Utan det här är, jag menar, vi kan ta ett sjukhus bara. Alltså Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, universitetssjukhuset i Göteborg, som är Sveriges största sjukhus, har en otroligt specialiserad vård, går i år back med 1,7 miljarder, får 372 miljoner. Och det är klart att 372 miljoner av 1,7 miljarder betyder att allt annat ska sparas bort på göteborgarnas vård.
De får det totalt, inte bara vår ändringsbudget.
De får massa pengar naturligtvis totalt sett. Budgeten är mycket större. Men om man tittar på underskottet, det, den del av underskottet som vår ändringsbudgeten täcker är 372 miljoner. Och av 1,7 miljarder som är underskottet. Och tittar man bara på de siffrorna så räcker det med att förstå att det är sådana gigantiska belopp att göteborgarnas vård kommer att bli väsentligt sämre. Folk kommer att fastna i sin vårdkö. Avdelningar kommer att slå ihop, läggas ner. Primärvården kommer att överbelastas när sjukvården skjuter över människor på primärvården och så vidare. Allting det här är skapat av höstbudgeten förra året. Regeringen visste att det saknades 24 miljarder cirkus, över 20 i alla fall, i regionerna. Man sköt inte till de pengarna. Och nu sitter man och plåstrar lite på det här. Och så försöker man få beröm för att man löser en tredje, fjärde del av en kris man själv har skapat. Och jag tycker det är märkligt i media, det är att liksom, ingen som bevakar detta. Det är ingen som liksom, folk fascineras som vi då över Sara Skyttedal och falukorv liksom här. Men det här är ju den riktiga skandalen i svensk politik.
Men får jag fråga, du säger att det är regeringen som har skapat krisen. Är det verkligen rättvist?
Det är helt rättvist. Det är helt uppenbart så att regeringen visste att det var inflation i Sverige. Man visste att om man inte räknar upp statsbidragen med inflationen så kommer detta att hända. Man valde aktivt att sänka skatten och inte räkna upp statsbidragen med inflationen. Då händer detta. Nu kommer man efteråt och ger en liten skärva av det som hade behövts. Så det är klart att om vi inte hade haft en inflation, eller om regeringen inte hade vetat om att vi hade en inflation, då hade det varit en annan grej. Men det här visste man i höstas, vilket alla andra också visste. Alltså alla av oss har ju sett detta. Vår hushållsekonomi har ju blivit dålig för inflationen, och på samma sätt så har ju sjukhusen sin ekonomi blivit sämre.
Jag tänker att det kan väl vara rimligt att påpeka också att det här är väl ändå en i trenden av att Sverige fortsatt går åt att allt bara ska stramas åt och att allt bara inte får kosta. Liksom sjukvården får inte kosta, skolan får inte kosta. Och man får helt enkelt bara klara sig själv. Och för mig blir det ganska nästan att det skaver lite i mig att tänka att det finns ju en hel generation ungdomar som allt de har fått se är ju ett samhälle som bara ständigt bara fullständigt skiter i att finansiera deras skolor, sjukvård, bussar och så vidare. Och allt de ser är ju att den här simhallen som de kanske brukade gå till, den finns inte längre, den var de tvungna att stänga ner på grund av någon besparing högre upp. Och det blir ju så, vad är det för framtid egentligen bygger för? Och det känns ju lite läskigt att det är så många ungdomar då som kommer vara helt vana med ett Sverige där det är ingenting nytt byggs, utan det är bara saker som ska stängas ner och sparas på.
Ja. Man kan ju säga också i relation till de 6 miljarderna så fick ju skolan 500 miljoner och flygplatserna fick 1 miljard av någon outgrundlig anledning. Det motiverades med pandemin typ. Varför är det regeringens uppgift att betala för det? Är det någon som vet det?
Jag är inte jättebra på infrastruktur.
Nej, men det är väl helt enkelt så att pandemin orsakar massa kostnader som antingen måste regeringen ta de kostnaderna eller så vältras över på flyget. Mm. Och regeringen vill ju värna flyget och då vill man inte vältra över kostnader på flyget. Och så finns det ju också avtal kring hur man ska finansiera sånt som säkerhet.
De vill väl
och
värna flyget eftersom tågen inte fungerar.
Nej, men de vill väl också värna flyget för att de värnar flyget. Alltså, de har ju varit tydliga med det att regionala flygplatser och så ska klara sig. Så att det är inte ologiskt givet det att de gör så. Sen sticker det ju ut naturligtvis att flyget får 10 gånger mer än klimatet i vår ändringsbudget. Mm. Det är klart, det ser ju inte jättebra ut.
Det ser faktiskt jättekonstigt ut. Men jag är nog i och för sig för regionala flygplatser så att folk faktiskt...
Alltså det finns ju dilemma i att du har en massa säkerhetsregler som du ställer krav på. Du ställer en massa krav på flygplatser och sen så är det klart att då, vem betalar när då hela systemet havererar vid pandemin. Alltså det är inte jättekonstigt att det sker någon form av fördelning.
Men de här flygplatserna känns ju väldigt mycket också som någon slags prestigegrej för många av de här regionerna. Bara i, liksom i Värmland exempelvis så den flygplatsen som finns i Karlstad, den har nästan aldrig gått bra kan man ju tycka. Och där bestämde då Karlstad kommun att man ska lägga in ett par miljoner för att hjälpa till med färdkostnader till den flygplatsen. Och det finansierade man med genom att hålla biblioteket stängt på söndagar.
Mm. Man kan inte få allt. I en hushållsbudget kan man inte få allt.
Nej, men jag kan tycka nog att, jag kan nog tycka att biblioteket var lite viktigare än bussar som ska åka oftare till flygplatser.
Verkligen. Mm. Ja, intressant exempel. Mm. Ja, verkligen. Mm. Jag är på Shadis sida här. Så är det.
Vad är du?
Ja, tack Ulrika.
Vad är du?
Tack. Jag tänkte att vi måste ju faktiskt prata lite om gängvåldet också och skjutningen i Skärholmen i slutet av förra veckan. Många partiledare var ju där och la blommor och gjorde utspel och så vidare och svarade på frågor och pratade med boende i Skärholmen. Jimmy Åkesson var inte där. Han satt och twittrade istället. Vad är det som händer, Anders?
Med Jimmy Åkesson?
Ja.
Han behöver väl inte åka dit?
Nej.
Det, och dessutom så blir det ju, alltså, jag tror det var Torbjörn Nilsson.
Han fick ju uppmärksamhet i alla fall.
Mm. Jag tror det var Torbjörn Nilsson, Svenska Dagbladet, som konstaterade det lite cyniskt, eller lite syrligt, att han styr ju faktiskt Sverige redan. Han har ju regeringskansliets alla resurser till sitt förfogande. Han har styrt Sverige snart 2 år. Och han är ju faktiskt ansvarig för det som händer. Ändå sitter han och twittrar glatt om att liksom någon annan,
att allting håller på att haverera på grund av att det är fel. Alltså han kan vara opposition trots att han bestämmer.
Ja, och det där är ju väldigt fascinerande. Dels är det fascinerande att media tillåter honom att vara det. För det är ju klart att normalt sett så borde man ju åka dit, ställa sig framför dörren och fråga vad fan håller du på med? Men det gör man inte, utan istället får han liksom vara någon slags recensent. Mm. Han blir liksom tv-recensent.
Han har varit recensent hur länge som helst faktiskt.
Ja, men det är fascinerande. Recensent i partiledardebatterna. Nu får han vara recensent här liksom. Mm. Han kommenterar vad andra säger. Han är inte ansvarig för någonting liksom.
Men går folk verkligen på det fortfarande då?
Tycker man inte det är helt uppenbart att man går på det.
Ja. Tycker man inte att han låter osympatisk när han sitter hemma och säger liksom att de som pratar om fritidsgårdar är debila, samtidigt som mamman till den här mannen som sköt ihjäl barn säger att vi måste prata mer om förebyggande åtgärder?
Jag tror tyvärr att så länge media låter honom segla runt på en räkmacka och han aldrig blir ställt i ansvar för den politiken som han har, och att den faktiskt inte funkar när det gäller brottslighet överhuvudtaget, vi har ju provat den ganska länge nu, då kommer det att vara så här. Han vinner på det faktum att ingen längre vågar ta konflikt och ingen vågar avslöja den här fullständiga jävla fuskbygget som hans regeringsalternativ är. Mm. Där han liksom är opposition samtidigt som han sitter i regeringen.
Någon måste ju någon gång kunna förstå att han sitter ju i IK, alltså inne i kabinettet med partiledarna, och han sitter inte i regeringen, men han bestämmer lika mycket som de andra i det där inre kabinettet och behöver inte bli granskad av KU. Alltså jag förstår inte varför ingen reagerar på det här.
Vem tror man bestämmer mest? Slottner, som vi sa förut, eller Jimmy Åkesson? Slottner sitter i regeringen, är statsråd och ansvarig för
ja, det är ju Jimpa som bestämmer mest. Han kan ju sitta där.
Men alla vet ju
detta. Han har ju tjänstemän på statsrådsberedningen som bara stoppar saker hela tiden eller får igenom saker. Det är ju självklart.
Alla vet ju att det är så.
Glasklart.
Men jag kan ju bli lite orolig då vad som har hänt lite med journalistiken. Alltså nu, om jag tar då exempel med Jan Emanuel igen, som vi skulle prata
där
om.
Där kom han, ja.
Men nu när vi var där, och inte för att jag ska slänga andra journalister under bussen, men de flesta frågorna som kom upp när vi väl var där var så här, vad ska du göra med falukorvarna? Eller så här, varför står vi här? Men det var väldigt lite så, hur kan ni garantera att exempelvis det inte sker några återfall i kriminalitet? Det var ju ingen som frågade.
Nej.
Men, och jag vet inte om det är någon generell trend om att man inte är så kritisk mot just sådana populistiska ledare, om man säger så.
Mm. Nej, men det granskas ju inte, och det är ju för att man inte vågar, för man får en massa troll efter sig ifall man håller på och granskar. Det är ju det.
Men det är lite som Trump. Alltså, här i början av Trump, då var det också så att ingen granskade Trump. Ingen sa som det var. Liksom. Utan, å ena sidan sa Trump någonting fullständigt vettlöst, och å andra sidan så sa någon vanlig kandidat någonting ganska normalt, och sanningen ligger någonstans mitt emellan. Vilket innebär att sanningen flyttas ju liksom allt längre ut i någon slags dimland med liksom, ja. Och, då, och det såg vi ju sen. Det har väl avtagit nu, men det tog ganska lång tid innan media på riktigt började.
Men den som kommer att driva det här mer än Jimmy, det är ju Jan Emanuel. Han är ju Trump. Och det gör ju att Jimmy blir allt mer polerad och liksom accepterad. Det är väl därför den här listan finns.
Men det är ju också frågan, hur många listor kan vara populister? Alltså,
ja, men jag är helt säker på,
ja, men om man tänker på, om man tänker på ett EU-val där, jag menar, KD ska ju också vara populister.
Folk... De kommer inte klara av att vara det nu när listan finns.
Tror du inte det?
Nej.
För de vill vara det.
Ja, men det är inte samma sak som att vara det.
Nej, men de vill.
Ja, absolut.
Och SD vill bara vara det. Då har vi alltså tre
stycken. Behöver bli... Ska de göra det de har sagt att de vill göra, nämligen ta över Socialdemokraternas roll i svensk politik, då måste de bli mer polerade. Och då har de en Jan Emanuel ute på kanten som kan plocka upp helt andra röster.
Först tänker jag också en grej, för att SD i Europaparlamentet sitter ju i en grupp som håller på att bli allt mer intrasslad i Kreml. Och vi vet att ryska pengar börjar styra allt mer in i deras grupp.
Absolut.
Vi har sett massa exempel nu på senare tid när partier som är närstående Sverigedemokraterna i princip antingen är köpta av Ryssland eller är på väg att bli köpta av Ryssland. Vi ser det i Tyskland, vi ser det i Frankrike och så vidare. Så det händer ju någonting här i den här typen av höger. Jan Emanuel, som liksom, han har ju inte riktigt den kopplingen rakt in i Kreml. Liksom.
You don't know.
Jo. Han är entreprenör för HVB-hem. Det tror jag är ganska safe.
Mycket moraliskt och fint yrke.
Jag känner ju för sig Jan Emanuel lite grann, men det var ganska länge sedan i SSU.
Man är goda vänner. Man
Nej,
är nära.
Det kan jag inte säga. Men det var länge sedan, och det var i SSU. Så att, ja, med tanke på att jag är stenålders gammal numera, så kan jag inse att det var rätt länge sedan.
Skulle du ha fått en kram om ni sågs på stan?
Nej, det tror jag inte.
En kram?
Jag tror inte det.
Det är för böget att kramas, eller?
Nej, det var inte där.
Nej, jag tror inte det. Nej, men jag tror inte det. Senaste gången jag såg honom var när jag debatterade med honom om miljöaktivister i Aktuellt för typ, jag vet inte,
men Gud, måste
några månader sedan.
Rannsaka.
Nej, men jag tror att det är för länge sedan. Nej, men det har jag inte alls. Men jag tror att det är för länge sedan i tid, som svar på din fråga.
Han skulle inte känna igen dig.
Jo, det tror jag han skulle.
Nya glasögon. Vi kan
släppa upp
det här
varje avsnitt ända fram till Europaparlamentsvalet.
Tror du att Jan Emanuel skulle krama dig den här veckan?
Jan Emanuel, och hur nära igen?
Det känns som att man skulle krossa ifall Jan Emanuel försökte krama en.
När jag säger SSU, så var det faktiskt ganska länge sedan.
Va?
Men min erfarenhet av hur han var då, om han inte har ändrat sig allt för mycket nu, vilket jag inte tror att han har, för han ser likadan ut.
Han har kasslat till det något fantastiskt.
Nej, men jag vill säga någonting som faktiskt är en spaning. Jag tror att Jan Emanuel, till skillnad från nästan alla andra kandidater i det här valet, är en äkta person. Och jag tror att om man bara tror att han är populist, och jag såg det här talman, där kunde han inte prata hela meningar heller, då kommer man att hamna i det här läget att man har underskattat honom så mycket att när han ställer sig i tv-debatten och säger de här sanningarna som ingen annan vågar säga på den scenen, då tar han hem den tv-debatten.
Ja, men det är klart att han gör. Så.
Och det är inte för att han är populist, utan det är för att han, han är just en ganska en nu ska inte jag försvara honom, vi märker att jag hamnar i det läget, det man får inte hålla på och underskatta man får inte underskatta folk.
Nej, men jag underskattar inte honom. Jag har ju till och med varit ute och sagt att man verkligen inte får det. Jag menar, enligt den senaste mätningen som Expressen hade, så kan ju 11% av svenska folket tänka sig att rösta på honom. Så att jag är helt på din sida när det gäller det här. Jag ska ta mer att Alice du har trasslat in dig i din relation med Jan Emanuel.
Betyder det att Alice Teodorescu alltså inte skulle komma in då?
Det tror jag är en stor risk. Eller för dig kanske en möjlighet.
Ja, efter den där utläggningen tror jag att Anders har ökat sina chanser att få en kram av Jan Emanuel Markham.
Mycket sannolikt.
Det var snälla ord. Vi rör oss vidare. Jag tänkte att vi skulle diskutera Moderaternas Sverigemöte som ju faktiskt hände i helgen, tror jag eller ej. Är det någon av er som uppfattade någonting som hände på den kongressen?
Ja, en kollega var ju där och tittade på den. Så att,
Jonna var där alltså, ja. Jonna Sima.
Så, jo, jag är lite uppfattade det trots allt.
Berätta.
Nej, men jag uppfattade väl, och jag läste lite om vad som sades också på den, så uppfattade jag ju att det hade ju förberetts ett stort bråk om den här könstillhörighetslagen. Det var ju det som var grejen. Och sen hände Skärholmen. Mm. Och det resulterade ju lite i att det blev sordin på alltihop. Mm. Det blev sordin på debatten, det blev sordin på alla de som skulle gå mot partiledningen, de tappar väl lite fokus där. Så. Och det gör väl att jag tror att Moderaterna paradoxalt nog faktiskt fick ett ganska lyckat Sverigemöte. Det är min bild. Det var liksom, det såg ut som att de skulle skjuta sig i foten kring könstillhörighetslagen ordentligt, och så gjorde de inte det. Så, det var väl min bild från när jag tittade på det. Sen är ju Skärholmen så fasansfullt, så att det präglar ju fortfarande liksom politik och politikbevakning och sådär naturligtvis. Mm.
Vad, om vi stannar lite vid könstillhörighetslagen, riksdagen ska ju rösta om den imorgon 17 april, eller hur? Mm. Vad tror vi, alltså, är vi klara med den efter det, eller kommer den konflikten leva vidare?
Svårt att säga, men det är uppenbart att det är väldigt många som har varit väldigt arga i Moderaterna.
Du känner ju ändå Moderata partiet. Glömmer de lätt?
Eller? Nej, men riksdagsgruppen verkar lite upprörd av olika anledningar. Och jag tror inte bara att det handlar om köns, utan den här riksdagsgruppen börjar bli förbannad. Ni ska komma ihåg, Moderaterna är ett parti som är sprungen ur en riksdagsgrupp som skapade sig ett parti, vilket gör att riksdagsgruppen är lite helig. Mm. Och inte ett parti som tog sig in i riksdagen, utan var ett, ja, ni fattar. Mm. Så att det känns som, och det kan ju vara så att i regeringsställning så kanske det blir så att man ibland glömmer bort riksdagsgruppen i sådär. Så att det känns lite som det inte bara handlar om den här köns tillhörighetslagen, utan det känns som det är lite allmänt upprört.
Mm. Shadi, vad tror du?
Jag tror de här debatterna kring kön och just genus och identitet, de här kommer ju liksom inte ta slut oavsett vad som händer imorgon. Det är ju nästan som att högerextremister livnär sig på såna här debatter för att få liksom progressiva verka helt koko. Mm. Även om det inte kanske är något kontroversiellt alls. Så de här debatterna kommer nog, även om vi inte kommer se någonting om det så kanske några år, så kommer det ändå blossa upp igen. För det räcker med att bara peka på ett barn som har könsdysfori och hela SD liksom välter på bord och stolar och måste snacka om det jättelänge.
Mm. Jag ska säga, jag lyssnade faktiskt på Joe Rogans podcast igår, tror jag eller ej. Jag tycker det är intressant att lyssna på sånt där, för det känns som att de ligger lite före oss i all idioti liksom. Och de pratade såklart jättemycket om transpersoner. Det var otroligt, det kändes bara som att det var en lång stream of consciousness där han bara liksom babblade på om det som dök upp i hans huvud. Avsnittet var 2,5 timmar långt. Jag lyssnade typ en halvtimme, kanske 45 minuter. Och det intressanta var ju då också att man känner igen ganska mycket av det han säger. Det är liksom en mer extrem och dum variant av det som sägs i Sverige om den här könstillhörighetslagen. Alltså att framförallt att man tar en massa skräckexempel på så här, det här hände en gång. En man gick in i kvinnornas omklädningsrum med stånd typ och sa att han var trans. Alltså att man tar upp så här ett liksom hemskt fall och använder det som argument emot transpersoner som helhet. Alltså att det känns som att man faktiskt känner igen det där här. Vilket är lite deppigt.
Ja, det känns ju som att de har satt just den argumentationsmodellen på något sätt i system. Och jag menar, de här mängden exempel på allt hem som skulle kunna hända för att man gör det lättare att så här byta en siffra i ett personnummer har ju bara ballat ur. Alltså, och där kan jag ju känna att okej, alla övriga nordiska länder har redan infört detta. Om de här sakerna hade funnits på riktigt, då hade vi ju sett dem där. Och så har vi inte sett dem där. Och då blir liksom, jag tycker hela den här liksom anekdotiska dimensionen i debatten, den faller liksom platt på det faktum att det här har ju redan genomförts. Det har liksom, det här är ju på något sätt efter att det har genomförts och i många fall flera år efter att det har genomförts. Så jag fattar inte hur den här debatten har blivit så konstig. Alltså, och just att det accepteras som legitima argument. Trots att vi har liksom Danmark, Norge, Finland, Island som vi vet att det inte hände i. Och då blir det så här, ja men vad talar för att det skulle hända här? Liksom?
Alltså jag tyckte, man kan liksom identifiera tre argument egentligen i den sörja som Joe Rogan liksom hällde ut sig i den där podden. Och ett är det där som jag sa med liksom anekdotisk bevisföring och så här skräckexempel. Ett annat är, tänk på de stackars barnen, att så här, vi genomför operationer på småbarn typ och vi ger liksom hormoner till unga barn och förstör deras liv, och det känner man ju också igen härifrån, och det hade ju kunnat vara en sansad diskussion att så här, ja, men vad ska åldersgränsen vara och hur ska BRIS eller BUP hantera det här, men det blir liksom helt kaotiskt. Och sen det tredje är liksom någon slags argument om att det skulle handla om mer liksom en lite freaky sexuell läggning, så här att transpersoner typ egentligen är exhibitionister, och så här att de liksom pratade om någon person enligt dem då som hade var liksom en man men påstår att han var kvinna och var med i en amningsgrupp och liksom vill, alltså ni fattar liksom att den personen var pedofil då tyckte de. Och det sista argumentet är egentligen det som jag inte riktigt har hört i Sverige än. Eller jag vet inte, alltså för att de två andra grejerna tycker jag man ser här och liksom i mildare versioner, både från liksom SD och KD, men också så här Agnes Wold typ och Annika Strand, eller om man ska vara lite taskig. Men det här med liksom de så här pedofilargumenten, det har ju dykt upp lite i så här dragdebatt med biblioteken, att så här, Jimmy Åkesson pratar om skamlös vinhora och sånt i debatten. Nu var det ganska länge sedan som shameless winehore var en del av svensk politik, men ofrivilligt ska man säga, lite synd om henne. Men att det känns som att det kanske är nästa grej om man nu ska lyssna på Joe Rogan och se, observera.
Jag kan ju på något sätt tycka att jag kan bli lite sur nästan att man inte nästan bemöter dem på liksom deras dubbelmoral på något sätt. För det här är ju samma personer som någonstans hela tiden gnäller om valfrihet och att man ska få göra vad man vill och så vidare. Men så fort det gäller liksom ens kropp eller frågor om kön, då känner man ju direkt att, att de ska gå in där och gå emellan. Och den här debatten om liksom vad det nu kan vara, som könsneutrala toaletter eller vad, det är liksom, de här debatterna har inte funnits innan. Så det är väldigt nischat och bara ett sätt att komma undan riktiga problem, tror jag.
Anders, vill du säga något?
Nej, men jag tänker att det här är en sak som kommer att vara glömd ganska snart. Därför att, och jag menar, jag minns ju de här striderna som var om hbtq-personers rätt att adoptera barn, homosexuellas rätt att gifta sig och så vidare. Alltså, det har ju varit ett antal sådana här strider. Det som är gemensamt för alla dem är att det har funnits en opinion innan. De har låtit ungefär som den här opinionen som har varit mot. Jag kommer ihåg när det handlade om, det var en socialdemokratisk ledamot till exempel som jämförde hbtq-personers rättigheter med att släppa ut lösningsmedel som man inte visste hur farligt det var i samhället och sådär. Alltså det finns den typen av debatter som har funnits vid varje sån här förändring. Men när förändringen väl har genomförts, då har den ganska snabbt glömts bort. Helt enkelt därför att alla de här farhågorna innan, de stämde inte. Och det är det som har hänt i Norge och i Danmark och i Finland och på Island. Jag tror det kommer att hända här. Sen kommer kulturkrigshögern att försöka hitta något annat att tjafsa om. Men jag tror att liksom, en liten grupp människor som kommer att få en viktig förändring för sitt liv, och så kommer det att påverka nästan ingenting alla andra. Och det kommer att vara en del av svensk frihet, den frihet som vi har haft under väldigt lång tid och som har ökat. Så jag tror att liksom, ja, de kommer rösta igenom det här imorgon. Moderaterna lyckades skjuta sig själva i sank på kuppen, vilket ju är underhållande att se. Men det viktiga är ju att den här frihetsförändringen sker, tänker jag.
Mm. Det ser vi fram emot. Och det tror jag får bli slutorden för dagens avsnitt av Åsiktskorridoren. Tack så mycket Shadi som var med.
Tack.
Tack Anders. Tack Tackar. Ulrika.
Tack, tack.
Och tack till dig som har lyssnat. Vi hörs snart igen.
En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridoren.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.